Det är torsdagen den 28 mars. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna till oss. Välkomna till en torsdagspodd som i mycket kommer likna en fredagspodd. Påsken står ju för dörren. Det är skärtorsdag då. Och morgondagen kommer ägnas åt bön, tagel, avlat och försakelse och stängda nöjesetablissemang. Följaktligen bär det sig inte bättre än att vi tar fredagspodden redan idag. Till någon långfredagspodd vågar vi oss inte på. Skärtorsdag alltså, i stilla veckan, Herrens år 2024. Och med mig för att fylla de här sista timmarna innan vi går in i den verkliga stillheten har jag med mig några av mina kollegor på redaktionen. Precis som vanligt med andra ord. Just idag heter de Mattias Svensson, Peter Wennblad och Paulina Neuding.
Hej!
Hej! Hej.
Mattias, hur är det med dig?
Jo då, lite trött men annars bra. Mm.
Men nu står ju påsken för dörren, man får vila lite, det är väl skönt?
Ja, får hoppas att det inte blir den sista vilan bara. Men, det är väl inget att hänga upp sig på.
Påskäggen, är de öppnade redan?
Ja, det jag fick förra fredagen åt jag faktiskt upp redan i helgen. Jag har väldigt dålig karaktär när det kommer till godis.
Peter, hur är det på din front? Är lammet slaktat och brödet osyrat?
Lammet avstår jag faktiskt på påsk, men sillen är inköpt och inläggningen planerad men inte gjord.
Kan du inte bjuda oss på ett litet silltips, alla Peter?
Det blir en ganska sparsmakad påsk i år, men det blir två sillsorter. Det blir en krämig dillsill. Jag gillar egentligen inte krämiga sillar, men nu ska jag göra ett försök. Mm. Och sen blir det en havtornssill.
Vi som känner din historia funderar på om det blir någon krämig cappuccinosill, men det kanske det inte blir.
Nu när du säger det så kanske jag ska testa det.
Mm. Det där var ju väldigt smalt, men det var ju så att när tidningen Neo en gång startade för start 20 år sedan så skrev Peter en synligen hedonistisk copy där det handlar om att det här var en tidning för oss som gillar halvfranska band och krämiga cappuccinos.
Precis.
Så var det. Paulina, minns du det?
Jag minns det mycket väl. Det är saker som börjar så här kännas som att det var väldigt länge sedan. Det var ju fortfarande när det var lite special med cappuccino på något sätt. Jag minns ett reportage som vi gjorde om läsplattor. Det här var ett av mina första nummer som chefredaktör. Och då var det så att det fanns någonting nytt som hette läsplattor och vad var det för någonting. Och sen ryktades det om att Apple skulle släppa någon slags läsplatta och det var en stor sak. Så det var så länge sedan.
Men Paulina, det skulle bli skönt med några dagar ledigt.
Tack. Ja.
Ja, varför då? Hörrni, vi ska dra igång med vårt samtal och vårt analyserande av veckan. För vilken vecka har vi inte haft? Eller kanske inte var något speciellt på den, men den kanske inte bara var stilla. Räntan stod stilla förstås. Men i ekonomin påstod det gå uppåt efter en lång djuphavsdykning. Och jag tänkte faktiskt börja där. Och Peter, då hör du att det här ämnet har ditt namn skrivet över hela sig. Mm. För du skriver ju idag i tidningen om ett Sverige som har vårkänslor. Varför det?
Ja, det är både ekonomiska vårkänslor och politiska vårkänslor. De ekonomiska vårkänslorna var du ju inne på lite grann. Nämligen att vi har liksom... Vinden har vänt. Vi går mot ekonomisk vår. Fallande Riksbanken gjorde i och för sig ingenting med räntan nu, men sänkte ju prognosen framåt. Och det här kommer ju göra stor skillnad i tillvaron för många vanliga hushåll.
Jo, tack.
Och ja, som jag skrev i texterna, så man kan tycka så här, att räntan är 1 procentenhet lägre om 2 år än i förra prognosen, det är väl inte så mycket, men för någon med ett huslån på 5 miljoner så är det faktiskt, tror jag, ja, 65 000 om året eller sånt där. Det är mycket pengar.
Jo, tack.
du känner igen dig.
Jag säger ingenting. Hej, jag heter Andreas, jag är lånetorsk. Hej, Andreas. Peter, men de politiska då? Vårkänslorna, var kommer de in?
Ja, men det går ju ganska bra för regeringen i opinionen.
Alltså inte, ja, underläget nere i 8% nu, va? Eller?
Ja, alltså inte jättetydligt i liksom partiopinionen, men förtroendet, det är allt fler som tycker att regeringen gör ett ganska eller mycket bra jobb. Förtroendet växer för Ulf Kristersson. Ja, men NATO-processerna är i hamn. liksom man, det är reformer på rull. Alltså, regeringen har väljarnas medvind.
Du skriver så här, när jag ska citera. Som det ser ut nu kommer Ulf Kristersson att ha god draghjälp av verkligheten under resten av mandatperioden och i nästa valrörelse. Men då tänker jag, man får sätta tjockt streck under som det ser ut nu. För mycket kan hända.
Och ja, verkligheten.
Det är med många brasklappar. Alltså, som världsläget är så kan det i stort sett vad som helst hända de närmaste 2 åren som kastar omkull förutsättningarna. Men om man utifrån nuläget så liksom pekar pilarna i rätt riktning. Alltså, vi kan ha en 2026 kan bli ett högkonjunkturår med låga räntor och glada miner. Och sånt brukar ju gynna den sittande regeringen.
Famous last words där.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Men en fråga, så här, om man inte har god draghjälp av verkligheten, hur stora chanser har man egentligen att bli omvald som regering då? Väljarna byter väl ut det som inte funkar ganska osentimentalt?
Ja, nu är jag inte statsvetarprofessor, men min bild är att alltså, val är ju väldigt utvärderande. Alltså att man tittar tillbaka på vad som har åstadkommits de senaste åren. Så att, alltså, vi såg ju det i förra valet. Så man får ju ändå säga att Socialdemokraterna hade liksom extremt otur med tajmingen med valdagen. Alltså, det var ju liksom peak elpriser på valdagen i stort sett. Och det här blev ju, alltså det ekonomiska läget blev nog rätt avgörande.
Paulina, du kan ju ibland vara lite dysterdoris, tänker jag. Kommer omvärlden att förmörka sig så den här draghjälpen som Peter tänker uteblir?
Alltså jag tänkte det när jag läste texten att det var en sån formidabel jinx. Den stora X-faktorn är ju världsläget förstås. Och en eskalerande konflikt i vårt närområde som också redan inbegriper oss.
Det förstås. Ser du några mörka moln på den interna himlen också?
Ja, alltså det är ju så här med gängkriminaliteten. Där har ju regeringen kommit långt och man har infört en massa viktiga reformer på rättsområdet. Man är på rätt spår, det är helt riktigt. Men problemet är ju så omfattande så att det kan ju hända någonting i den undre världen. Det kan bli så att man sätter sig ner och kommer överens om någon slags vapenvila och då är det bra. Eller ja, ett problem eftersom i den meningen att det döljer en massa skeenden som pågår under ytan. Men det kan också vara så att någonting händer. Alltså någon jordgubbe eller någon foxtrott eller någon som blir arga på varandra så är det igång igen. Det har ju kommit igång med bombdåd igen nu. Så att det är inte någonting som politiken rår över längre.
Fast kanske lite ändå, tänker jag. För Peter, du skriver ju om det att det ett antal reformer just på brottsområdet har ju sjösatts. Eller de är ju igång. De jobbar ju just nu as we speak.
Alltså, brottsligheten är ju en väldigt viktig fråga för väljarna, eller den viktigaste. Och det är Sverigedemokraterna och regeringspartierna som har störst förtroende i de frågorna. Men sen tror jag också att världsläget kan naturligtvis kastas om, men det finns ju en viktig psykologisk faktor i det här också. Väljarbeteende och liksom den samhällsdebatten är ju ganska mycket psykologi. Och en nedåtgående spiral som till exempel Magdalena Andersson har för tillfället tenderar ju att det är svårt att vända. Liksom.
Men Peter, om vi ska släppa hur bra eller dåligt det går för regeringen och prata alltså faktiska förändringar på marken. De här reformerna jag nämnde tidigare, som sagt, de jobbar ju nu och ska ju leverera. Kommer de att leverera, tror du?
Ja, frågan är hur man mäter leverans. Alltså, för man kan ju inte jämföra med ett kontrafaktiskt skeende. Men om vi ser alltså, till exempel polisen har ju sagt att den här preventiva avlyssningen till exempel som blev tillåten vid slutet av förra året, att det har ju redan gjort skillnad. Så man har kunnat förhindra planerade brott.
Mattias, om vi tar, har du vårkänslor inför läget i landet, eller vad tänker du, så att säga, pilens går? Vart vänder derivatan?
Ja, men det är ju lite både och. Det här är konjunkturer som vänder, ska vi komma ihåg. Och det är ju en lite barnslig uppfattning att allt som händer i ett land, särskilt ekonomins växlingar, beror på regeringen. Och inte ens väljarna har ju riktigt det. Ta alliansregeringen som blev omvald 2010. Det var ju mycket på att man hanterade den finanskris som inträffat 2 år tidigare. Och på samma sätt så blir ofta i USA en commander in chief återvald just under ett krig och sånt där. Så en kris av olika slag kan ju leda till uppslutning bakom sittande ledare också, så det är ju inte, det är inte bara dåligt ur politisk synvinkel.
Men om vi lämnar politiken och tar liksom själva läget i landet i stort.
En påminnelse om normalitetens samhällskrafter är ju bra för borgerligheten. Det är ju allt ifrån studieflit till företagande till den normalitet som vi lite grann har kommit ifrån att ta för självklar, men som vi uppskattar. Alltså att få vara i fred, att ha köpcentrum som man kan gå till och tänka på fredagssteken och inte att bli skjuten. Den typen av normalitet med en god ekonomi återvänder ju.
Men jag har en fråga här. Låter vi oss kanske, med en teori, luras av liksom den här längtan? Vi har längtat efter normalitet ganska länge. Om vi går tillbaka, liksom, vi hade finanskris och sen så hade vi SD-kris och så hade vi flyktingkris och så hade vi gangsterkris och så hade vi coronakris och så har vi kris. Alltså att de har ju avlöst varandra under ganska lång tid nu. Egentligen kommer det komma ständigt nya utmaningar och problem, så att vår normalitet alla... Tänker vi 2006 kanske inte återvänder, så att säga?
Ja, absolut. Jag menar, och där har vi också, ekonomin är ju i de flesta länder, inte just i Sverige, om vi ser till stater är extremt belånade. USA är en enorm skuldfälla som de håller på och springer ifrån. Och underskotten förespås bara öka. Det där gör ju att när som helst kan det komma vad Financial Times kallade ett Liz Truss moment, liksom att du är precis nyvald och ekonomin kollapsar, inte nödvändigtvis på grund av någonting som egentligen var det du gjorde, men ibland utlöst av det också.
Paulina?
Men när man ska titta på verkligheten på marken, så men vi har Eurovision som kommer om drygt en månad, som har alla förutsättningar att överträffa tyvärr de här koranbränningskravallerna som vi såg i påsken för 2 år sedan. Vi har det här förhöjda terrorhotet. Vi är fortfarande inne i en i världen unik epidemi av bombdåd. Bombdåd i snitt någon gång per vecka, så där har vi haft i ett decennium. Helsjukt, där befinner vi oss fortfarande. Så att det är mycket i realiteten som fortfarande är krisartat. Men det är klart, känslan av att faktiskt ha en regering som gör någonting, den tror jag är ganska stark. Det är skillnad på om man bestämmer att ja, men de här antisociala människorna som förstör för alla på det här torget, de får inte vara här. Det är jättestor skillnad mot att man säger så, ja, men de måste ju vara här, vi kan inte göra något och så vidare, så som man alltid har sagt fram tills nu.
Vi lämnar brottsligheten och pratar mer ekonomi. Mattias, inflationsspöket, är det besegrat nu?
Det vore ju fel att säga, därför att vi har inte riktigt en aning om var det kom ifrån. Det var ju en samverkan av faktorer, inklusive ledtider från pandemin, som vi inte riktigt vet. Och det är väldigt mycket vi inte vet om ekonomi. Men det ser ju så ut, och det är ju värt att notera hur oerhört välkommet det är. Och vi fick en påminnelse om hur nedbrytande inflation är för ett samhälle och för förhoppningar och liknande. Därför att det eroderar vad människor har att köpa med, vad människor kan planera för, vad de kan göra.
Tilliten.
Rent faktiskt. Men det är ju en tillit till varandra. I extrema fall så har ju också förtroende rasat ihop totalt. Så långt har det ju inte gått, men även en liten skrämmelse var en påminnelse om det.
mer ekonomi. Peter, vi fick i veckan veta att det ska satsas 17 miljarder i våpen på olika saker. Vad tror du man kommer satsa på de 17 miljarderna på?
Jag tror att det fortfarande det kommer domineras av insatser som är relaterade till inre och yttre säkerhet. Men jag tror på sikt på framåt så att vi får bukt på inflationen och liksom får en tillväxt. Det skapar utrymme för andra typer av reformer som den här, ja, det som man då kan kalla borgerliga reformer, som klassiskt borgerliga reformer som den här regeringen inte riktigt har haft råd med eller haft möjlighet att prioritera.
Mm. Bara sätta de här 17 miljarder i sammanhang. Statsbudgetens totala utgifter är på drygt 1300 miljarder. Så de här 17 miljarderna som ska ändras i våpen utgör alltså 1,2% av de totala utgifterna. Så när regeringen nästa vecka kör igång med sina 10 presskonferenser om detta så är det kanske inga revolutionära saker som kommer presenteras. Eller Mattias?
Precis så. Det är ju också en tilläggsbudget. Mm. Så något annat är inte att förvänta sig.
Precis. Peter, en sista fråga kring det här. När man har skrivit en sån här text, man har alla fakta på plats, argumenten tål granskning och så vidare. Men när den väl är publicerad och man ser rubben, vårkänslor i politiken och bilden man valt, det är en moderat statsminister med ett leende lika brett som Riddarfjärden. Mm. Känner man sig inte lite smutsig då?
Jag kanske inte skulle kalla det för smutsig, men det är lite ovant och obekvämt att vara positiv som ledarskribent.
Alltså jag hade en artikel häromdagen som hette någonting i stil med att Folkpartiet har rätt om skärmarna.
Ja.
Det var också så här jätte...
Det känns konstigt.
Det känns jättekonstigt. Ja. Man får vara sparsam, men helt ärligt så får man faktiskt vara uppriktig med både beröm och kritik.
Man får ju faktiskt passa på när det går bra och regeringen gör något bra, särskilt i dystra tider, för hur ska vi annars ta oss ur det?
Ja, och Peter, vår arbetsbeskrivning innehåller väl lite också om att uppmärksamma när vi tycker att regeringen gör saker som vi obundna moderater tycker är bra.
Absolut, och det råkar jag ju veta att det har funnits ett visst missnöje inom regeringskansliet med att vi är inte tillräckligt peppiga.
Jaså, lite fåglar har viskat detta.
Men det här är inte, min artikel var ärligt menat, det är inte resultatet av en påverkanskampanj från Ulf Kristerssons pressstab.
Vi kan ju sitta och säga här att det vi dricker i varje poddinspelning, det är ju regeringskansliets tårar mer eller mindre, så att, vi skäms inte över det. Jaha, Peter, ja, du öppnade ämnet. Någonting mer om de här vårkänslorna. Har du fått några reaktioner på texten än förresten? Något pepp från regeringskansliet?
Det är ju en anledning till att ledarskribenter också älskar att skriva problematiserande texter. Det är ju att det i regel orsakar fler reaktioner och drar fler läsare. Alltså pessimism är bra för läsningen.
Apropå pessimism som är bra för läsningen. Paulina, du har ju ägnat veckan lite åt internationaliseringen av akademin. Det här är en text som inte är publicerad än. Man kommer få läsa den i påsk och jag tänkte vi skulle ge en sneak preview.
Just det.
Engelskan tar över inom forskning och utbildning handlar den om.
Yes.
Den har inte rubbats än, men jag misstänker att Peter kommer hitta på någonting bättre än så. Men i alla fall pekar du på en utveckling som oroar dig. Berätta.
Ja, jag utgår från en artikel i senaste Forskning och framsteg av två författare som heter Ola Håkansson, som är förläggare för akademisk litteratur, och Peter Svensson, som är universitetslektor och docent vid Lunds universitet, marknadsföring. Och de har skrivit en bok som heter På engelska förstår jag ungefär. En jättebra titel på en bok. Sammanfattar ganska väl vad det handlar om. Alltså, Språkrådet har i en rapport för några år sedan granskat hur engelskan allt mer tar över på svenska högskolor. Och då har man kommit fram till då, att det handlar om två tredjedelar av undervisningen på avancerad nivå är på engelska. En stor andel av kurslitteraturen, en fjärdedel av kurserna saknar helt obligatorisk litteratur på svenska och så vidare. Men problemet är ju att engelskan, varken studenternas eller lärarnas engelska är tillräckligt bra för att kunna hantera det här. Så precis när man ska prestera på topp, precis när man ska vara som mest klartänkt, så sitter man och säger well I think that I think that och så vidare.
Mm.
Så som man gör Därför att vi har ju den här fantasin i Sverige om att, ja, men jag tittade på Friends på 90-talet så jag är
almost, utan text.
I'm floating in English. Men, men man är liksom inte det. Den samtida motsvarigheten är så här, jag lämnar mina barn framför dynga på YouTube, så nu är de också floating in English. De är inte heller det. Och engelska är som allt annat, det är något man behöver lära sig, och de allra flesta kan det inte tillräckligt väl. Och då blir vi, vilket är min slutsats, vi tror att vi är international, men vi blir provinciella.
Den givna responsen är förstås att mycket av forskning faktiskt sker på engelska. I alla fall litteratur kan knappast översättas i den grad som krävs.
Visst.
Det är mängder med tusen sidor som produceras konstant. Och att det har länge varit så att i alla fall kurslitteratur har ju varit på engelska på universiteten i flera generationer.
Absolut. Och jag menar, och det kan man ju inte ändra på. Alltså det finns ju en gräns för mycket kurslitteratur man kan översätta. Mm. Men om man inte lär sig på svenska överhuvudtaget, då blir man förflyttad från sitt eget samhälle. Alltså det är svårt att lära sig om Sverige på djupet och på riktigt om man bara läser på engelska. Och just det här problemet med att man är inte lika smart på engelska. Man fattar inte skriven text lika bra. Man uttrycker sig inte lika väl. Lärarna kan inte korrigera studenternas språkbehandling på engelska därför att de behärskar inte själva. Och så vidare.
Mm. Och ett exempel i texten då, jag minns inte var jag hämtar ifrån, men det är lite roligt att lärarna är svenska, studenterna är svenska, man pratar engelska med varandra. Det är ju parodiskt närmast.
Ja, och där citerar jag en akademiker som säger att ja, men eleverna, eller studenterna sitter och säger like, like, för att man hittar inte ord. Och bara så här, om vi skulle sitta i den här podden och nu plötsligt växla till engelska, då skulle det inte vara lika många så här spontana skratt och spirituella kommentarer och sådär, för att vi funkar inte likadant på ett annat språk som på vårt modersmål, vilket är självklart.
You reckon, mate. Mattias, Paulina säger att tänka är ju att tala och skriva också. Alltså det är en process som sker samtidigt. Behöver man göra det på ett språk man inte behärskar, då tänker man sämre. Håller du med?
I think Paulina is making a valid point here, vill jag understryka. Så det är ju klart, och precis som hon är inne på både här och i texten, det är en balansgång. Vi behöver förhålla oss till den internationella världen, men det har funnits en övertro som har lett till helt enkelt fördummade samtal. Det är inte heller njutbart att följa ett seminarium som jag nyligen gjorde på liksom plågsam svängelska. Även de som är bra är inte lika bra på engelska, och många av oss har ett betydande tapp i verkshöjd.
Ja, och det, lyssnarna känner ju både till mig och Mattias engelska. Vi har ju faktiskt kastat oss ut där och gjort poddar på engelska. Så att ni vet.
Det var med stor ångest av en anledning.
Ja, ni vet hur illa det är. Peter, du är från Gotland. Hur känner du inför det här? Nej, jag vet inte. Vad tycker du i frågan?
Nej, men jag är team Paulina. Alltså, om jag ska liksom bli personlig så jag minns ju att det fanns, när jag själv pluggade, liksom, om man hade lite ambitioner så skulle man gärna skriva sin uppsats på engelska till exempel. Jag var alltid extremt mot det av precis det här skälet, därför att det går inte att, alltså det kan vi ju bara själva tänka, ni försökte podda på engelska, så skulle jag skriva en ledartext på engelska så skulle det bli otroligt platt. Man tappar både i djup och i nyanser om man ska försöka på andra språk än sitt eget.
Men om man inte skriver på engelska, hur ska andra forskare då kunna hitta en C-uppsats där i databasen och kunna referera till den?
Det kommer ju snart översättningsapparaterna att lösa.
Ja, men det beror ju på också lite vad man har för ambitioner. Alltså om man har ambitioner med att göra en forskarkarriär, ja, då är det kanske en sak, men jag tror att för de flesta så går man kanske högre utbildning för att, vad säger, förkovra sig själv.
Jag skämtar alltså, Peter, jag tror inte att någon hittar C-uppsatser. Det är inte alla som likt i Carrison skriver en C-uppsats på 807 sidor om langobarderna eller vad det var.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot.
we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
En sak tänker jag på, jag funderar på barn nära mig som jag ibland pratar med, som då när det gäller vissa saker kan komma till mig så här: pappa, tror du Israel committar genocide i Gaza? Alltså att man har, en stor del av glosorna blir svengelska. Det känns för mig lite dystopiskt, för då försöker jag liksom gå in och säga, men jag vet inte Paulina, hur...
Oh ja. det där är ett fenomen som jag läste någonstans om, att det finns forskning kring det, att barn kommer till förskolan och vill bara prata engelska därför att de har suttit framför dynga på YouTube, och sen så tycker de att ja, men jag är så bra på engelska och det är ett mycket coolare, häftigare språk. Och det har också att göra med att barn som är intresserade av någonting är så övergivna i den svenska skolan. Man skickar dem inte vidare till en text om huruvida det begås folkmord, utan de sitter själva och googlar på saker som de är intresserade av, därför att skolan inte håller intresserade barn i handen och skickar dem vidare till svenskt material.
Sista fråga. Det här gäller väl humaniora och samhällskunskap främst. Jag menar, det är där kanske vi har möjlighet att ha ett svenskt diskussion snarast.
Men även nationalekonomi. Alltså Magnus Henriksson, professor i nationalekonomi som våra lyssnare känner mycket väl, han har skrivit om det här i Kvartal. Om att även hans egen erfarenhet av nationalekonomi, naturligtvis i kurslitteraturen på engelska, men man måste också läsa och prata på svenska om svenska förhållanden. Annars börjar man strunta i Sverige.
Nej, men jag tänkte, nationalekonomi är väl en samhällsvetenskap. Jag tänkte snarast natur och teknik.
Ja, just det,
och
du tänker så.
Men ja.
Ja, du ser var jag befinner mig.
Nej, men okej. Peter, när publiceras den här?
På söndag.
Har du rubbat den?
Eller visst är det på söndag?
Påskdagen.
Lost in translation är Ruben, antar jag.
Ja, nu minns jag faktiskt inte vad Ruben är, men det är en väldigt bra artikel.
Först var det en ordvits på det här temat international eller international, som vi säger i Sverige, men det fick inte till det, så Peter får fixa.
Vi går vidare. Då ska det bli musik, som man brukar säga På spåret. Och då vänder jag mig förstås till Peter igen. Du har skrivit en låt.
Frågan är ju vem som har skrivit den. Jag vet inte riktigt.
Ja, det är det vi ska diskutera. Vi ska bara säga det att du är mannen som ägnar 3/4 av din tid utanför redaktionen på pubquiz om obskyra intron, så du är rätt person. Du har låtit skriva en låt, kan man säga. Berätta.
Ja, det har varit mycket surr på internet de senaste dagarna kring en ny AI-tjänst som heter Suno, som är då en generativ AI som, där man kan göra musik. Man skriver helt enkelt bara vad man vill ha för genre och för kvaliteter och ungefärligt innehåll, och så tar det ungefär en minut så får man en handfull låtar.
Nu ska vi lyssna på den. The world of thoughts are locked and set free. Politics, philosophy, all in one place. A treasure trove for the minds embrace. With words that dance and swirl, they'll make you sway. Provoking thoughts with every line they lay. Insights of respect. A kaleidoscope of ideas to share. Berätta, vad går det för ingångsvärden? Ja, det här är alltså då ledarredaktionens låt, helt enkelt.
Precis, den heter då Dive into the depths of ideology. och här gav jag då instruktionen att jag ville ha en psychedelic rock song with hooks about why you should read the conservative editorial SvD.
Och resultatet var ju lysande. Paulina, du satt och diggade här i studion.
Ja, men jag känner att det är dags att jag tar med mig gitarren till redaktionen igen. Det har jag inte gjort sedan neotiden. Det kan bli något.
Mattias, hur kände du inför det här?
Ja, det lät väl svulstigt. Jag tänkte på de här We Are The World, liksom sån här. Ju mer desto bättre. Vi samlar alla för ett gott syfte.
Psykedelisk rock, Peter. Varför valde du den genren?
därför att jag lyssnar på det själv ganska mycket. Men också vill jag också testa, så här, kan man liksom få lite smalare genre? Och även det fixar den. Jag har även gjort faktiskt en black metal-låt om Svenska Dagbladet, men den tar vi en annan gång.
Jag som är brittpoppare då vill ju ha en sådan version. Är det på gång?
Du skulle kunna få det inom en minut, men vi tar den en annan fredag.
Peter, kanske vill jag inte veta hur du växer i din trädgård. Kanske vill jag bara flyga. Paulina, ska vi inte mötas år 2000?
Vad lustigt, jag tänkte just på den.
Kommer det inte vara konstigt att vi alla är vuxna? Vi var vänner, mer blev det inte. Jag följde dig hem ibland.
Ska vi mötas vid fontänen nerför gatan?
Precis. Men nu hörni, vi ska betygsätta Peters låt tycker jag också. Det glömde bort. Hur många getingen kan vi inte sätta? Det är fel
tärningsprickar.
Hur många tärningsprickar sätter vi, Mattias?
Ja, men den kan jag få 3 av 6.
Paulina?
Ja, jag säger som Mattias.
Jag säger en 6a. Peter?
Ja, jag ger dig en svag 4. Alltså jag trodde att du skulle, för jag gjorde ju även en upbeat dark synthpop-sång om Svenska Dagbladet som hette The Guiding Light. Den tyckte jag var, den fick 5.
Vi lyssnar på den också. In a world of noise where the truth is unclear, there's a voice that speaks and you need to hear. Spencer's calling in, it's time to take a stand. Words on paper, the power in our hands. Svenskan calling, it's time to take a stand. Peter, det är ju lysande.
Ja, men här ska då sägas att jag har inte skrivit texten, men, och den är ju lite cheesy, men ändå häpnadsväckande bra.
Ja, Hussein-klass, ja, definitivt. Hörrni, ska podden skaffa sig ett betygssystem förresten? Getingen kan vi inte ha för en annan tidning. Alltså något som bara ledarsidan har. Vad skulle vi ha för symboler då? GP har ju 4 och Aftonbladet kör med plus och sådär.
Vi kan väl ha plattor.
Krämiga cappuccinos.
Krämiga cappuccinos, det gör vi. Hörrni, här hade jag någonting i manus om Aftonbladet-gycken också, men det tror jag vi skippar. Vi tar bort den. Vi går vidare. Mattias, upp på schavotten med dig. I veckan, eller i måndags var det, tog socialminister Jakob Forssmed emot en utredning med titeln En trygg uppväxt utan nikotin, alkohol och lustgas. Det var tappat fan det finaste jag hört sedan jag konfirmerades, tänker jag. Mattias, är det så eländigt som utredningens titel antyder det här?
Ja, men det är ju faktiskt det. Det här är ju någonting som sossarna ägnade sin valrörelse sommar, den där sommaren när kriminaliteten och elpriserna gick i topp. Då tillsatte man en utredning med liksom allehanda överflödiga uppgifter. Det har nästan varit en parodi på. Alltså de ska räkna snusprillor i vitt snusdosor och komma fram till ett minsta antal som man får sälja. De skulle gå igenom alkoholreklam. De ska bestämma vilket reglementes, alkoholregleringsreglemente som ska råda på Finlandsfärjor och liknande. Och en reglering av lustgas som har börjat sprida sig i användning nu. Det här hade ju bara för en borgerlig regering har jag tänkt att skriva, men ni har inte varit så pigga på det. Jag tittade nyligen på vad har hänt med den här. Den måste ju ha lagts ner liksom. Nej. Utan vad Jakob Forssmed då har gjort är att lägga in ytterligare förbudsförslag i den här. Att man skulle försöka försvåra för de här vinklubbarna som hjälper svenskar att importera öl, vin.
Ja, så man slipper de här boxarna från Systembolaget.
Ja, men precis. Och som du har rätt till genom Rosengren-domen eftersom det ska vara konkurrensneutralt i EU. Så nu kom 460 sidor av mestadels förbudsförslag på allt möjligt som ska regleras på alla möjliga sätt. Man ska totalförbjuda all lustgasanvändning, vilket jag kan förstå oron, därför att förgiftningarna har ökat. Det är, när särskilt ungdomar berusar sig på nya sätt, så är det sällan jättebra, förstås. Men att totalförbjuda det är ju lite grann att bjuda på existerande gäng på en intäktsmöjlighet, så jag är inte säker på att det är genomtänkt.
Några liberaliseringar?
Ja, de har ju faktiskt haft i uppgift att också se över förenklingar, och där är det så talande, för lika lätt som de har att reglera och förbjuda och hitta på nya lagar och sådana, lika otroligt svårt är det att överhuvudtaget släppa kontrollen över någonting. Vi såg det med danstillståndet som inte kunde avskaffas utan ett nytt tillståndskrav. Och på samma sätt här, man överväger då det här otidsenliga måltidskravet som gör det obligatoriskt att ha ett kök för att överhuvudtaget få servera alkohol. Mm. Det ena får aldrig förekomma utan det andra. Vilket är ironiskt, för när det gäller hemleveranser så är de väldigt noga med att du absolut inte får beställa vin ihop med till exempel ost eller andra livsmedel. Så det finns liksom verkligen, den enda logiken är att ingenting nytt får vara tillåtet och det mesta borde vara förbjudet. Men där sträcker man sig lite grann ändå till att, precis som under 8 år med alliansregeringen, så lyckades de ändå få till att man får servera alkohol även till kall mat, sushi. Och här har man också ytterligare en liberalisering förvisso, hurra, för nu ska man få servera även till en sallad om den är matig. Mm.
Jag tänker så här, vi har ju sett en lång rad liberaliseringar ändå trots allt på folkhälsopolitikens område. När vi har alkohol så har vi fått självbekänning, ökade öppettider, hemleveranser, alkoholreklam och så vidare. Mm. Och jag tänker exempelvis 2004 när man öppnade gränserna mot Europa och man fick fritt föra in alkohol för privat konsumtion. Bussarna till gränsbutikerna gick med extra släpvagn och liksom förbudsaktivisterna förutspådde en snar ihjälsupning av hela Sverige. Sen dess har ju alkoholkonsumtionen i Sverige minskat med 17%.
Precis.
De flesta alkoholliberaliseringar vi har sett har väl gått väldigt bra. Inte i facit.
Ja, verkligen över förväntan. Och det här har ju uppmärksammats även av CAN och sådär, har liksom tittat på den här gamla totalkonsumtionsmodellen som gjorde liksom väldigt detaljerade prognoser över hur många som skulle dö och hur många extra sjukdomsfall och sådär. Inget av det har ju stämt. Mm. Utan det har också sina förklaringar, därför att det är andra grupper som dricker. Alltså det är kvinnor som dricker mer. Vi dricker mer på vardagarna efter jobbet istället för på jobbet, som man gjorde mycket mer tidigare med större restriktioner. Och det här har jag skrivit om i min bok Så roligt ska vi inte ha det, alltså en historik över alkoholpolitiken. Det blev väldigt mycket, blev oerhört mycket bättre och nästan ingenting av de negativa sakerna inträffade. Och det här är väldigt vanligt.
För det här är ju, lyssnarna ska klart för det här, det finns ju ett teoretiskt bygge bakom det här som då drog en rak linje mellan tillgänglighet och konsumtion och mellan konsumtion och skador. Den teoretiska idén som var väldigt teoretisk, det var ju princip att dra streck med linjal på diagram.
Vad man ska säga är att den kom på 70-talet och på 70-talet stämde den rätt bra, för då fanns en stor ungdomsgeneration och de drack ju väldigt mycket. Mm. Den ungdomsgenerationen är nu den pensionärsgeneration som är liksom...
Fortfarande dricker mycket.
Ja, de dricker fortfarande mycket men också är tokfrisk jämfört med alla tidigare.
Ja, men precis. För det här teoretiska bygget är ju minst sagt i gungning, för det fanns massa andra saker som påverkas. Jag tänker så enkla saker som preferenser. Mm. Jag är ju själv, det är ju vi alla uppvuxna i en ungdomskultur där det söps, en superkultur, där det inte var något egentligen skamligt att kräkas lite och så här. Det hörde till, jag menar. Och det är ju en enorm kulturförändring som har skett där, att vi liksom inte super tills byxorna åker av längre.
Ja,
liksom.
Ja precis. Och allt detta förklarade experter inför exempelvis EG-inträdet, EG-omröstningen som det heter, och nu heter det EU, och förklarade att nej, det är något genetiskt hos svenskar och nordbor att vi dricker sprit och sånt där. Liksom. Det visade sig också att det var ju inte alls sant.
Det var ju faktiskt, Systembolaget hade ju en reklamkampanj där de visade en modern svensk och en viking bredvid. Det har inte förändrats någonting sedan vikingatiden. En ganska essentialistisk syn på kultur kan man säga.
Ja, det är väl inga som riktigt förvaltar den idag.
Peter, vad säger du? Sverige har väl fortfarande den mest restriktiva alkoholpolitiken utanför den islamistiska världen. Till och med i Finland kan man köpa öl i affären nu för tiden. Och Finland har inte heller supit ihjäl sig sedan dess. Varför lägger en högerregering fram en utredning som inte kan råda bot på det här?
Ja, så ofta ärver ju regeringar tidigare utredningar, och så är det väl i det här fallet också. Så att, vilket gör att man liksom sällan går riktigt så långt som man kanske skulle vilja göra. Sen i det här fallet så är det ju så här, Kristdemokraterna är ju den återhållande kraften i den här regeringen och har då dessutom satsat ansvaret för det här området.
Mm. Mattias, blev du besviken över den här utredningen?
Ja, men det är klart jag blev. Alltså det är ändå en borgerlig regering, och det är ju så, alltså Jakob Forssmed är ju en intellektuell och rekorderlig person på många sätt, som i många sammanhang, även när det gäller sådana här frågor, har en förståelse för personligt ansvar, familjers ansvar och liknande. Men det är helt frånvarande i just de här frågorna, utan där gäller just den här, idag heter det ju inte totalkonsumtionsmodellen utan det heter folkhälsa, men det är i princip samma sak, att varje liten teoretisk risk någon kan föreställa sig anses vara ett hinder mot att låta folk bestämma någonting överhuvudtaget som de inte redan får.
Lustgasen, alla pappors glädje i samband med förlossningar, ska den förbjudas nu?
Ja, den blir förbjuden, och det är ingen åldersgräns eller något sånt där, utan för alla överallt.
Nu måste jag gripa in, ja, det är väl fortfarande bara ett utredningsförslag, så att ja. Men det går för tidigt att säga vad som kommer att hända med det.
Paulina?
Jo, men pappalustgasen och den här lustgasen, det är ju två olika saker. Det här är en jättefarlig substans, och det är klart att den ska förbjudas, det är helt uppenbart. Men Jakob Forssmed har ju också, så sent som idag kom en nyhet om att man snabbar på med nya riktlinjer om det här med barn och skärmar på tal om folkhälsa. Så han är rätt ute där också. Så att jag får väl vara regeringstrogen här.
Det är det verkligen.
Men så här, alltså, det beror ju på, det är klart att det inte är nyttigt att dra i sig särskilt väldigt stora mängder, vilket en del gör. Alltså, förgiftningsanmälningar har gått upp på en del riktigt otrevliga effekter av det här.
Det är alltså jättefarligt, precis. Och det används av mellanstadiebarn. Det kanske inte är så bra.
Nej, det är klart inte är. Och det är ingen som förespråkar att det ska användas av mellanstadiebarn heller. Men man får ju ändå se, det har gjorts en väldigt gedigen utredning av brittiska akademiker när man tittar och väger riskfaktorer och sådär. Och då skattas den här enligt 16 riskfaktorer på en skala 6-100. Tobak har 26, alkohol har 72, marijuana har 20. Så det är ändå bland berusningsmedel så sticker det inte ut som någonting extremt. Så man får ju ändå, man får ju ändå ta det för vad det är, och då blir liksom argumenten att det här ska vara liksom ännu en sak för polisen att jaga folk för. De kanske har en del att göra. Det håller kanske inte. Sen är det förstås farligt.
Hörrni, vi ska gå vidare. Och då tänkte jag att vi skulle prata lite kort bara om att Greta Thunberg har ju varit i nyheterna igen. Aktuellt i tisdags innehöll en lång intervju med henne. Peter, vad fick vi för besked?
Inga alls.
Okej, men då ska vi då ändå försöka skära upp inga alls. Nicky Nylander då, som skötte utfrågningen, hon tog dels upp det här med Mattias faktiskt citerade där då, att spärra av riksdagen, alltså det folkvalda parlamentet, och inte låta folk gå in genom dörrarna där, eller genom en dörr, att det som signal skulle vara antidemokratisk. Det fick hon frågor om. Fick vi några besked här? Eller ja, inget delat på tre blir ju inget, förstår jag.
Nej, det var mycket ordmålen. Alltså, det var ju väldigt tydligt att Nicky Nylander hade ganska svårt att hantera den här situationen, eftersom det kom väldigt vaga svar. Det var mest värdeord som staplades på varandra.
Ja, det får jag väl säga också. Alltså, som medietränare hade ju gråtit av glädje över att se att ABC här, alltså Answer Bridge Communication, det var mest communication i det här fallet. Mattias, det var ändå din kritik som citerades innan där från en aktuell sändning. Tyckte du Thunberg gav något svar där?
Jag har inte sett det, så det har jag svårt att ha en uppfattning om.
Nej, men för alltså, vad jag ändå tyckte kom fram, det är ju att Thunberg står för en extremt långtgående systemkritik. Även fast den är diffus, så vet vi i alla fall att dagens system och den liberala demokratin idag står för avfärdas mer eller mer helt. Det ska bort och något annat ska till, men det är oklart. Kunde inte du utläsa det också, Petra, att det ändå var att det som det är idag är det väldigt fel i alla fall?
Ja, absolut. Nej, men och det, man hör ju även, det är ju ganska typiskt för den här typen av liksom radikaliserade rörelser att det liksom är väldigt viktigt exakt hur ord kombineras. Alltså hon pratar ju inte om liksom klimat, det är ju klimaträttvisa. Alltså hon sätter ju in det i en större liksom systemkontext allting, och där det finns ett perspektiv som ett rättvise perspektiv som hon omsätter på liksom alla politikområden, varav klimatet numera bara ett.
Mm. Paulina, hörde du den här intervjun?
Mm. Ja, men det är en väldigt svartvit världsbild, och där liksom om klimatförändringar gör att människor dör, då måste man sitta där och blockera parlamentet, och det finns inget annat sätt och ingen gör någonting, och därför måste jag göra så här, och jag har inget svar på vad man ska göra istället, bara att systemet måste ändras. Så diffust, tillspetsat, antidemokratiskt, och hon fick inte de frågorna som hon borde ha fått om sina ställningstaganden i andra frågor. Och om, jag menar, i tysk debatt så Spiegel hade en lång intervju där man ingående diskuterade huruvida det är antisemitiska böjelser eller om det är någonting annat. De frågorna får inte Greta Thunberg i svensk media, och det är synd.
Peter?
Sen är det ju lite fascinerande med att en av världens mest kända människor beklagar sig över att ingen lyssnar.
Mm.
Alltså, det kan ju vara så att det är precis det människor har gjort.
Ja, men precis. Sen också det Paulina säger, det här med svartvita, att Thunberg säger att hon är emot lidande. Mm. Alla andra är för lidande.
Wow.
Nej, men det är så här, alla är ju emot lidande, de flesta. Problemet är att vi inte är ense om hur man minskar lidandet, och det är ju har ju folk inte varit ense om de senaste millennierna. Så att, ja, det finns ju någonting där. Sen tänkte jag Nicke Lelander, jag tyckte hon gjorde sitt bästa. Problemet var väl att hon till 50% intervjuade den här skolsläkande 15-åringen och till 50% en vuxen bara. Utan det
en
låg
vuxen
någonstans
makthavare.
Ja, precis. Mm. Det var väl lite däremellan. Men jag vet inte, jag håller väl med Petra att det gav inte så jättemycket. Gasa togs upp i och för sig. Och
ja, det togs upp. Ja. Men det är liksom, frågan är hur man tar upp och vilka frågor man ställer. Mm.
Sen var det en liten mystisk sak på slutet. Det var när man pratade om hopp då, och då sa Thunberg att hopp är för henne ett ord då, som då många plockade upp på Twitter, och att de sa hopp är ett värv, alltså en sysselsättning eller någonting man gör, och det tyckte man. Medan andra hörde hopp är ett verb, vilket inte är ett substantiv, men att, och jag har lyssnat igenom det här någon gång. Hon uttalar inte sista bokstaven riktigt, utan det är verb. Eller Peter, hörde du om det var verb eller värv?
Nej, det gjorde jag faktiskt inte.
Ja.
Jag trodde att det var verb, så jag tänkte man hoppar.
Ja, nej, men att hoppas är ett verb. Alltså, jag förstår väl ungefär vad
man menar. Det är så jäkla, alltså, när man står, jag har själv stått i den där aktuella studion, det tror jag alla här har gjort. Man är lite stressad när man står där, så att det kan bli lite hur som helst. Det där, ja. Är väl liksom,
gud vad, jag skulle aldrig vara gå in där. Peter, när vi har tagit upp Thunberg ganska många gånger genom åren. En vanlig reaktion vi får, det är ju det att vi hatar Greta Thunberg, att vi hatar det hon står för, vi hatar hoppet sådär. Det har du också sett, den reaktionen. Det gör vi förstås inte, men kan du förstå att man tror att vi hatar, eller vad tänker du om det?
Nej, alltså ärligt talat inte. Alltså, jag tycker vi kritiserar ju i sak, eller egentligen bristen på saklighet. Det har ingenting med hennes person att göra, utan det man provoceras, det är ju den provocerande tomheten i det som sägs.
Jag tyckte ändå det var lite, för Thunberg gav ju, hon fick ju den direkta frågan 2-3 gånger, tror jag, så här, exakt vad ska politikerna göra, vilka konkreta åtgärder, hon svarar ju inte någon gång på det, och det känns ändå som ett fattigdomsbevis. Jag menar, det finns ju alla möjligheter att skriva remissvar på alla lagar. Man kan ju göra hur mycket som helst, men det är helt tomt där. Paulina, du ville säga någonting?
Nej, men jag skrev en lång artikel om Greta Thunberg och den här hatanklagelsen. Alltså, när Greta Thunberg skapades som mediefenomen, det var ju när journalister kom till det här barnet och satte mikrofoner i ansiktet på henne. Det hade man inte gjort om man inte hade hållit med Greta Thunberg. Men samtidigt så var det så att det blev väldigt svårt för oss som inte höll med henne i sak att gå i debatt. Därför att jag vill inte debattera mot ett barn. Jag tycker inte ett barn ska försättas i en sån situation. Och då kom den här hatanklagelsen. Att antingen så höll man tyst eller höll med. Eller så var man en hatare. Och det är ju en falsk dikotomi. Mm.
Men nu är Greta Thunberg vuxen.
Ja, och då får man väl svara henne i sak utan att vara en hatare. Vad är det för nonsens?
Så är det. Det var intressant också på sociala medier, tyckte jag, efter den här intervjun. Där en del av mitt flöde sa vilken fantastisk insats Greta Thunberg gjorde. Hon svarade perfekt på alla frågor och ingen kan. Medan andra liksom... Ja, lite mer som du och jag, Peter. Det var ju inget svar. Liksom. Alltså, att vi börjar få olika uppfattningar helt enkelt.
Nej, men det här förheligandet av enskilda debattörer, det är inget bra. Jag förstår att man gör det, men det är inget bra för det offentliga samtalet.
Men just det här med hopp tycker jag ju ändå med en viss välvillighetsprincip går att förstå. Alltså att det bygger på förmågan att känna hopp och sådana här är ju ett uppdrag att försöka även i mörka situationer se vilka möjligheter som finns. Och det är ju lite grann det hon drar sig tillbaka från att döma av den här frågan och som det har varit tidigare. Det är bara den här fluffiga hur det ska bli efter den totala omgörningen som är föremål för hennes retorik. Men det finns inte ett enda konkret steg dit. Och det gör ju att det blir så parodiskt, närmast Monty Python, när liksom, ja, vi kräver av riksdagsledamöterna den här omgörningen och om vi inte har fått den i nästa vecka så har vi tröttnat liksom. Mm.
Absolut, jag tycker där med hoppet, att anledningen till att jag tog upp det var det här med att folk hörde olika ord, och i och med att det ändå finns en viss bokstavstron där så blir det ju lite parodiskt också när man citerar två helt olika...
Några följer skon och några kalabassen,
exakt, det är ju det. Nej men alltså att hoppas, absolut, det finns ju en god poäng i det. Och det tycker jag kan väl för sig tänka liksom att där svarade hon ändå bra att jag ändå hoppas någonstans. Mm. Liksom. Sen också en del av... Nu pratar jag mycket, men en del av kritiken efteråt när liksom folk lyfter fram så att ja, men Greta Thunberg är antidemokrat och nästa steg blir att hon spränger saker, hon blir terrorist. Så här. Alltså, hon är pretty far från att vara en terrorist. Liksom.
Ja,
så
ja, det blir också absurt. Det finns absolut ingen anledning att hålla på och överdriva och pådyra. Det finns tillräckligt mycket som vi har varit inne på här att vara oense med henne i sak om. Man behöver inte alls pådyvla henne något annat. De har gått otroligt fredligt tillväga och absolut inte varit ett hot mot någon, och ingen har seriöst trott det heller.
Det var allt från mitt favoritmoment, Svenska Dagbladets ledarredaktion hatar Greta Thunberg. Nu har det blivit dags för nästa favoritmoment. Det var ett skämt. Nu har det blivit dags för nästa av mitt favoritmoment som är mitt absoluta favoritmoment. Det är det som heter Svar direkt, då vi stresstestar våra ledarskribenters politiska reflexer och förmåga att blicksnabbt skilja gott från ont och sant från falskt. Det går helt enkelt till så att jag presenterar några nyligen lagda förslag för mina kollegor och ber dem ta ställning. Och ställning tar man genom att blicksnabbt svara ja eller nej, att vara för eller emot, och snabbt ska det gå, för då handlar det om att ge svar direkt. Är ni redo?
Ja.
Ja.
Den svenska staten måste börja samla in och sammanställa data över vilken hudfärg svenskarna har. Det kräver tre fackförbund, DIK, Kommunal och Vårdförbundet, i en debattartikel i Expressen. Detta för att bättre kunna upptäcka och motverka orättvisor. Att registrera hudfärg borde vara lika självklart som att registrera kön, menar de här fackförbunden. Vad menar då mina kollegor? Data och register över svenskarnas hudfärg, är det någonting staten bör samla in och använda sig av? Ja eller nej? Jag svarar direkt.
Vad skulle möjligen kunna gå fel?
Ja.
Absolut inte.
Nej.
Varför säger du ja?
För att jag skojar.
Du vill skoja.
Alla register läcker förr eller senare, som vi vet. Det är sensationellt stötande och dumt och aningslöst.
Nu ska jag vara fackens advokat här. Jag tror att argumentet är att det inte ska kopplas till individer, utan man bara ska ha data på aggregerat nivå.
Mm, vilken tur. Nej, men alltså, det är fortfarande så att vi har en... av alla uppenbara skäl så kan man inte hålla på så. Mm.
Då kan jag säga liten passus här från redaktören. Ni som är medlemmar i DIK, Kommunal och Vårdförbundet, det är ju ert namn som nu man kräver hudfärgsregister. Så om ni inte vill att era medlemsavgifter ska gå till att driva frågan om statliga hudfärgsregister, Då kan det vara läge att använda Voice eller Exit för att stoppa detta. Och det finns ju andra fackförbund. Ska man få juridiskt byta hudfärg? Hörrni, vi går vidare. Lägg ner länsstyrelserna i sin nuvarande form. Ja, det förslaget kommer från Företagarna med den nya vdn Benjamin Dosa i spetsen. Orsaken är att handläggningstider och beslut kan skilja sig så markant mellan olika länsstyrelser och helt enkelt beror på var man bor i Sverige. Beroende på vilken länsstyrelse som svarar för bedömningen kan liknande ärenden hanteras helt olika. Vad säger då Svenska Dagbladets ledarredaktion? Bör politikerna gå in och ändra denna ursvenska förvaltningstradition och avskaffa länsstyrelserna? Ja eller nej? Jag svarar direkt.
Nej.
Nej.
Peter, du känns mest grundad i den här frågan.
Ja, men jag tror det finns en övertro på organisationsförändringar. Så staten, länsstyrelsens roll är ju att vara statens förlängda arm ute i landet och implementera statlig politik. Och den funktionen, den behövs ju oavsett om det heter länsstyrelsen eller någonting annat. Så lägger man ner institutionen länsstyrelsen så kommer bara de här uppgifterna hamna någon annanstans.
Men kan man inte centralisera dem ändå så att man får en större likvärdighet?
Ja, men det kan man, då gör man det på annat sätt än via liksom organisatoriska förändringar.
Okej, okay. Tummen ner för företagen alltså. Tar vi nästa.
Det var intressant att driva en fråga som 95% av befolkningen inte hänger med på överhuvudtaget. Det är ju som en länsstyrelse att man måste alltid...
Och det frågar du som har din politisk bakgrund i Liberalerna.
Ja, men precis, nej, men så här, det är ju alltid så när man pratar om länsstyrelsen, man måste ju alltid börja med att förklara vad det är för någonting, att det är staten och inte lokalt och sådär. Men jag önskar företagen lycka till med detta.
Nej, men om vi ska bli lite seriösa, så grundproblemet är att länsstyrelsen har ett för ensidigt uppdrag. Alltså, tidigare hade länsstyrelsen mycket tydligare så här, utvecklingsuppdrag. Men nu är det väldigt dominerande av olika bevarande uppdrag, vilket gör att länsstyrelsen har liksom blivit en bromskloss i stora delar av landet.
Mm. Vi tar en till. Det demokratiska inflytandet över public service måste minskas. Det kräver bland annat 4 tidigare chefer inom just public service på Aftonbladets kultursida. Exempelvis bör vi som betalar för public service, det vill säga skattebetalarna, inte genom våra riksdagsledamöter få vara med och påverka. Man skriver så här att det är fel att riksdagen med en röst övervikt ska kunna påverka exempelvis sammansättningen av granskningsnämnden, styrelsen för SVT, SR och URs ägarstiftelse samt reglerna för beslut om finansiering. Vad tänker vi om detta? Bör vi som betalar för public service inte få bestämma när vi ska sluta betala för public service, som de här tidigare public service-cheferna anser? Är vi för eller mot? Jag vill ha svar direkt.
Mot.
Mot.
För.
För. Varför bör vi för evigt tvingas betala skatt till public service?
Nej, det tycker jag inte. Jag tycker att hela konstruktionen är principiellt tvivelaktiga. Men medan den finns så är det sunt att ha ett avstånd mellan politik och utförande. Och det är lite grann så jag av ditt referat förstår att den organisatoriska ordningen skulle vara.
Ja, då vill ju helt enkelt att våra företrädare i riksdagen, skattebetalarnas företrädare, ska inte få bestämma hur våra skattepengar ska användas med en röstmarginal. Jag antar att de vill ha 2/3 eller 4/5 eller något sånt där. Eller ett val emellan man grundlagsskyddar eller något sånt där. De skriver inte, men de vill inte att riksdagen ska bestämma i alla fall med en. Peter, varför är du för att klåfingriga politiker ska ge sig in och styra över public service?
Nej, det är jag inte. Men jag tycker ändå att det finns liksom något fascinerande i den här viljan att vara å ena sidan göra väldigt stora anspråk på människors pengar och sen så vill jag att de håller sig så långt borta som möjligt.
Det var lite det paradoxen jag försökte framföra i mitt något tillspetsade tolkning av deras resonemang.
Nej.
Hörni, vi tar den till. Riksdagens talman, Andreas Norlén, har givit ut en bok som heter Talmannens guide till svensk lyrik. Poesi i livet i koncentrat, menar riksdagens talman, i pressmeddelandet. Poesin utforskar det som berör oss mest, lycka, lidande, kärlek, längtan, smärta och saknad. Poesi utvecklar oss människor, vår fantasi och vårt känsloliv. Vad tycker ni om detta? Talmannen ger ut en bok om svensk lyrik. Är vi för eller emot? Jag har svar direkt.
Väldigt för.
Mattias, varför är du så för det här?
Ja, men Andreas Norlén är ju precis vad vi behöver i den här tiden. En ämbetsman som trivs i sin roll och ger ämbetet lyster genom sin bildning, sitt goda humör, sin kompetens. Någon som så uppenbart står över de här striderna och visar att demokrati, det handlar om någonting mer än att vinna val och regera. Det handlar om institutioner, maktdelning, människors rättigheter, en värdighet som jag tycker att han på många sätt förkroppsligar.
Paulina, blir du sugen på att läsa?
Jag har börjat läsa den.
Du har börjat läsa den, okej.
Jag bara skaffade den idag, så fort jag hörde talas om det. Jag tycker som Mattias, vi har
säg väl... det igen.
Ja, faktiskt. Vi har väldigt, väldigt tur som har en sån talman när det är så mycket annat som är så volatilt och osäkert och konfliktinriktat. Så är...
Peter, jag slänger in en brandfackla här. Vill vi ha talmannens guide till den perfekta bearnaisen? Talmannens guide till svensk 70-talspornografi? Talmannens guide till Kalle Anka?
Ni ser, jag är för allting.
Jag hade precis den tanken att det här kan bli en serie. Och jag vet, eller jag ser på Paulina, att hon hoppas ju på talmannens guide till handskrift som del två.
Nej, men det här är intressant. En av mina favoritskribenter, Douglas Murray, har haft en serie hela förra året på The Free Press, som är en av mina favoritpublikationer, där han har skrivit just, det har varit underrubriken Things Worth Remembering, som handlar om poesi i liksom en rörig nutid samtidigt. Och ja, jag tror jag ska skriva om det här.
Jag tänker talmannens guide till rennäringsfrågan ligger Peter nära, talmannens guide till lustgas, talmannens guide till skärmförbud. De är alla nöjda. Hörrni, tack för det. Då är det dags att gå vidare och då har det blivit dags för mitt favoritmoment. Och det här är ju mitt verkliga favoritmoment. Det är det som vi kallar Är du smartare än en ledarskribent? Och för nytillkomna lyssnare ska jag kort berätta vad det går ut på. Det handlar om att Svenska Dagbladets ledarredaktion historiskt ständigt bedrivit en kamp för vitterhet och bildning. Och även har fortsatt att göra så. Och i denna tid när ungdomen bara hänger framför de där snabba MTV-klippen undrar vi oss lite gammal, hedlig, lågoktanig frågesport i Gösta Knutssons anda. Framtiden rusar ju på oss hela tiden. Jag har inte ens hunnit dricka den där CD-rommen alla pratar om. Hörrni, så luta er tillbaka. Följ Svenska Dagbladets ledarredaktion. Nej, och låt Svenska... Nej, så här. Följ när Svenska Dagbladets ledarredaktion gnuggar geniknölarna tillsammans och låt bästa adjunkt vinna. Och ni som lyssnar kan också vara med och gnugga och gör ni snabbt... Det här lät ju lite obehagligt nästan. Gör ni det snabbare och rättare än vad mina kollegor gör, då är ni förstås smartare än en ledarskribent. Och då är någonting väldigt fel, för då är det ni som borde vara här i studion och mina kollegor som borde sitta hemma med en breddad grogg och lyssna. Reglerna kan ni, man svarar genom att säga sitt namn. Vill man chansen eller läsa färdigt frågan så får man det. Då slutar jag läsa. Man riskerar minuspoäng. Man har bara ett svar per fråga och vinnaren får en vecka av evig ära. Är det okej med alla?
Får jag fråga en sak? Mm. Hur stavar ni breddad grogg?
Med ä.
Tack så mycket.
Du kan titta i mitt manus. Att det är
Nej, men det är så många som tror att det är...
Den är inte bred.
Bred, bredden. Ja.
Förra veckan vann Paulina, men det var så det strök. Mattias flåsade den i nacken ända fram till målsnöret. Och det var först på utslagsfrågan det avgjordes. Nu har vi dessutom en utvilad och revanschsugen Peter tillbaka på startpallen. Det här kan gå hur som helst alltså. Då kör vi igång. Och Paulina har förberett ett... poängblock här. Vad fint du har skrivit.
Tack.
Som vi antytt tidigare i podden är det skärtorsdag idag. Skärholmen ingår numera i Stockholms stad men var tidigare en del av Huddinge. Vad kallas det när en administrativ enhet tar över ett geografiskt område från en annan enhet? Exempelvis när en kommun växer genom att så att säga svälja en annan kommuns mark. Det finns en juridisk term för detta. Eller en statsrättslig term.
Tänk att de inte kom in på det på juristlinjen.
Mattias, heter det inte utvidgning?
Nej, det heter det inte. Jag tror att både Peter och Mattias... Nej, det heter inkorporering. Hörrni, inkorporering...
Appropriering.
inkorporering är en viktig del i svensk kommunalhistoria. Men ibland uppstår tvärtom nya kommuner. Vad heter Sveriges nyaste kommun som år 2003 bröts ut...
Paulina.
Och avbrutet nu, bara så
ja,
du vet
men det. Fan också. Vänta, Nykvarn.
Nej, det var fel. År 2003 bröts den ut ur Uppsala kommun.
Ja.
Minus ett på Nina.
Peter.
Peter.
Är det Håbo?
Nej, Det ligger i Västmanland.
Jag tror att jag vet nu.
Mattias. Är det Tierp?
Nej.
Får jag säga nu när jag vet?
Ja, du får inga poäng.
Nej, men jag vet att Märsta gick upp i Sigtuna. Det kanske är Sigtuna som gick... Nej, det är inte. Förlåt.
Märsta ligger i Sigtuna kommun. De bytte namn för Sigtuna. Det är Knivsta. Hörrni, mer skär. Skär...
Då är det en minuspoäng.
Ja, men han har skrivit upp det.
Ja. Bra. Mer skär. Skär i skärstorsdagen har ju inget med rosa att göra, utan är ett gammalt ord för rening. Samma förled som i skärselden, som är ett namn på den plats eller det tillstånd där själar renas efter döden innan inträdet i himmelriket. Vad är det latinska namnet på skärselden?
Mattias?
Mattias?
Är det purgatorium?
Ja, såklart. Jag vet att det är latin, kan jag lita på dig Mattias, till skillnad från övriga.
Ja, jag har latintjänst.
Hörrni, skärtorsdagen är ju också i folktron förknippad med häxeri, något som kvarstår i barnens tradition att gå påskkärring. I samband med de stora häxförföljelserna i Sverige på 60-talet blev en man känd som skeptiker till denna epidemi. Han född i Ingemarland, utbildad vid universitetet i Dorpat och Uppsala, en läkare, forskare och författare. Och det var alltså han som kom fram till att en epidemi av häxanklagelser som drog genom Stockholm på 60-70-talet i själva verket var en masshysteri. Vad heter denna man?
Vilken hjälte, man borde ju kunna namnet.
Ja, ska säga, han var ju inte en skeptiker i religiösa ting. Han trodde
Paulina.
Att, Paulina?
Är det inte Swedenborg?
Nej, det är det inte.
Nej.
Han trodde ju att Gävle bedrev sitt spel, men inte just i det här fallet, utan då menade han att det var. Men en mycket känd person.
Mycket känd, tror du?
Ja, beror ju på hur bildad man är förstås.
Ja, men Petra.
Ja.
Säg Stjärnhjälm.
Nej, var det inte. Nej, han hette Urban Järne.
Oh, ja, men det har man ändå hört.
Hörrni, mer häxerier. I vilken film kan man höra den glada sången Ding Dong, the Witch is Dead?
Paulina? Är inte det The Wizard of Oz?
Ja, det är klart det. Då får du uppe på noll poängen.
Du får se det på svenska.
Ja, det där var engelska.
Engelska kryper inständigt och förstör.
Det är international.
Hörrni, nu går undan. 74 år efter första releasen nådde sången singeltoppen i Storbritannien. Varför?
Mattias?
Margaret
Thatcher dog.
Ja, så är det.
Jaha, jag förstod inte vad du pratar om.
Ding dong, the witch is dead.
Du var fortfarande där.
Vi ska gå vidare. Vi har pratat engelska. Några frågor om det språket. Vilket språk är dagens engelska närmast släkt med? De ingår tillsammans i en undergrupp till de västgermanska språken. Språket talas vid den holländska och tyska Nordsjökusten.
Vad sa du?
Vilket språk är dagens engelska närmast släkt med? Engelska och det här språket ingår tillsammans...
Paulina?
Plattyska. Nej, det var fel.
Ja, men vad?
En undergrupp till de västgermanska språken. Språket talas vid den holländska och tyska Nordsjökusten. Nej, det är frisiska.
Ja, och det här var avbrott igen.
Nej, det var det inte, för hon bad vill läsa.
Hon avbröt upprepningen. Ja.
Men gud vad ni är småaktiga.
Hörrni, nu ska ni få...
du vann ju förra gången på...
Nu ska ni få höra ett stycke på fornengelska och jag vill att ni ska översätta det till svenska så fort som möjligt. När man vill börja översätta så ropar man. Är ni redo?
Mm. Mm.
Federore, futhearton hevonum. Si fin nama i halgod. Tobe come fin rice. I urde fin villa. Un eurdan sua sua un hevonum. Urne je dai huam likan flav. Syleus to dai. Ant frifus ure gyltas. Sua sua ue furivathurum gyltendum. Ant ne je lad thus on kostnunge. Aka lysus avivele. Soth lice.
Ingen? Okej, men då ska jag läsa lite närmare då. Fader Ore, då du är din
helgning. Fader vår som är i himlen, helgat var ditt namn och så vidare. Så.
Snyggt! Mm. Du kunde lite fornengelska trots allt. I alla fall när jag uttalar det. Hörrni, Paulina går upp på ett poäng. Peter, du tar det lugnt än så länge.
Ja.
Få människor har skrivit vackrare eller mer ihågkommet på engelska än William Shakespeare. Vad heter hans sista pjäs? Ett sagospel som utspelas på en ö i Medelhavet. Antingen den svenska eller engelska titeln. Jag kan fortsätta ge lite ledtrådar. Här möter man exempelvis monstret Caliban, trollskaren Prospero eller vinskänken Trinculo, tror han heter. Jag spelade honom någon gång i skolan när vi spelade upp den här pjäsen. Han gick omkring och var full hela tiden.
Ja, det hörs ju på namnet.
det är väldigt dramatiskt för att trollkarlen Prospero han lägger ner sin trollstav mot slutet, och det har då översatts till att Shakespeare avslutar sin gärning och slutar med ordens magi eller något sånt där. Caliban Prospero är huvudpersoner i The Tempest, eller Stormen.
Mm.
Mer engelsk litteratur. A Tale of Two Cities.
Paulina. Yes.
Paulina först.
Charles Dickens. Eller Darles Chickens, som han heter i Kalanka.
Snyggt. Hörrni, vi har pratat sprit också. Eller Mattias har pratat alkohol. Vi ska testa era kunskaper kring det. Ska vi prata om alkoholdöda för att uppväga romantiken kring alkohol tidigare. Jag kommer nämna en person som har dött av alkohol och jag vill ha förstås av namnet. Brittisk sångerska och kompositör dog 2011, bara 27 år gammal, av alkoholgift. Peter?
Amy Winehouse.
Så då. Denna danska författare dog bara 38 år gammal efter att ha frusit ihjäl utomhus efter en krogkväll i den lilla byn Sterup. Mest känd är han som författare till böckerna som Gummitarsan och Gusten Grot.
Mattias? Olle Lund Kirkegaard.
Det är rätt. Så kan det gå. Den här countrystjärnan dog bara 29 år gammal 1953 när han var ute på turné. Dödsorsaken var omdiskuterad men verkar ha varit en hjärtattack efter en kombination av alkohol och morfin. Vem är denna countrystjärna? En av de mest kända, dog 1953. Och även hans son och sonson är countryartister. Paulina?
Johnny Cash?
Nej. Mm. Även hans son och sonson är countryartister.
Peter?
Peter?
Är det Hank Williams?
Det är det absolut. Nog med alkoholdöda. IUGT, ni har mitt kontonummer. Vi ska prata trevliga alkoholminnen. 1955 genomfördes en klassisk klassificering av Bordeauxviner som har stått genom tiderna. När det gäller röda viner är det bara fem som fått klassificeringen Premier Grand Cru. Nämn något av dessa.
Paulina? Jag vet inte vad jag pratar om, men jag har hört någon prata om Chateau Neuf du Pape. Är det ett vin?
Det är ett vin, men det är inte något av de här. Det hade vi, Chateau Neuf du Pape hade vi uppe förra veckan. Precis, det var ju det jag fick av Tove.
Ja, men Chateau Bordeaux då?
Nej. Peter, kommer du på någon?
Alltså, Jan Guillou kommer att spöra oss helt borta. Jag kan ju bara druvsorter och jag antar att det inte är det som är...
Nej, det är olika slott helt enkelt. Nej, okej, okay, det är då Chateau Lafitte, Chateau Latour, Chateau Margaux, Chateau Haute-Brion, Chateau Monton och Rothschild. Ja, pardon my French, men så låter det i alla fall. Det var ingen som kunde det. Fortsätt med alkohol. Om jag vill ha en dirty martini, vad blandar jag i då? Förutom gin och vermouth.
Paulina? Nu försöker jag bara samla poäng. Vodka?
Nej.
Nej.
Vad gör den dirty? Jag försöker bara samla poäng. Det är liksom meningen med den här leken.
Jo, men nu... Vänta. Är inte det att man häller i typ olivspad?
Det har du verkligen rätt i. Snyggt, Peter. Då är du upp på 3 poäng. Det är Mattias också. Och Paulina skugga på 2. Det är grymt spännande. Hörrni, vi har ju pratat lyrik också. Nu ska jag testa era kunskaper kring detta. Jag kommer deklamera en del strofer. Och så identifierar vi upphovspersonen så fort ni kan. Det är bara att ropa. Vi börjar pinsamt lätt. Du sökte en blomma.
Paulina. Edith Södergran.
Vad hade 1900-talets svenska flickrum varit utan den? Mm.
Du fann en frukt. Ja. Och så vidare.
Mm. Ja, du är besviken. Mm. Snyggt. Då kommer nästa. Stryk rubblet från din panna och gå i striden ut. Att våldet övermanna, din tankes strid är slut. I andens vapen lekar...
Mattias? Det är väl Heidenstam?
Nej, det är det inte. Man får inget minus, jag ska säga. Så ja. Det är inget minus.
Aha.
I andens... Men Mattias får inte säga något mer. Då. I andens vapen lekar, ej någon seger vins mot den som blindt förnekar att någon ande finns. Barbaren väljer vapen. Du väljer må som han. När vilddjur öppnar gapen, ej tanken tala kan. Det trodde jag du skulle kunna, faktiskt. Mattias.
Ja, det är ju... Ja, men
är det någon annan som kan?
Fel poet.
Det är faktiskt en av våra Nobelpristagare, nämligen Per Lagerqvist. Och den här skrev han då i Sång och strid från 1940, som är väl en... Ja, det är uppenbart att då barbaren väljer vapen. Det handlar ju liksom om det.
Honom tycker jag om.
Ja. Mm. Den här då... Svärd som fäktar mot övermakten. Du ska brytas och sönderslås. Starka trupper har enligt TT nått Thermopyle, Greklands lås. 40-åriga Karin Boye efterlyses från Allingsås.
Paulina.
Paulina.
Hjalmar Gullberg.
Absolut. Död Amazon.
Mm.
Jag ryser när jag deklamerar.
Den är fantastisk.
Den här då. Orlodoffa Dorskoff. Orlodoffa Dorskoff. Det är maskinen. Jag. Stänger och hjul. Och nitnaglar, skruvar och muttrar. Drivremmar. Dorskoff. Många män har gjort mig. Ja, Peter.
Alltså, det är väl han Dictonius, va?
Det är det verkligen. Gud vad snyggt. Helmer Dictonius. Maskinsång heter den. Vi tar en till där, en sista. Och nu kan jag säga då att det är sista frågan. Och Paulina och Peter har 4 poäng vardera. Mattias har 3. Någonstans inom oss är vi alltid tillsammans. Någonstans inom oss kan vår kärlek aldrig fly. Någonstans och någonstans har alla tågen gått och alla klockor stannat. Mycket vackert också, tycker jag.
Ja, vi har chanser då. Mm. Du har inte tagit något Tranström ännu.
Nej, det är det inte. Här är en författare som jag själv tycker mycket. Det här är väl en, jag tycker mycket om den, mycket om honom. Och det är väl en av de mer lättillgängliga delarna av hans författarskap, just den här dikten. Han har skrivit del som är obegripligt. Men det är Erik Lindegren. Mm. Hörrni, då är det Peter mot Paulina, utslagsfråga.
Trots Mattias latinkunskaper.
Ja.
Hörrni, då är det så att idag för 1991 år sedan på ett ungefär sådär fick ju Judas 30 silverpenningar för att förråda Jesus.
Mm.
Ja, om vi utgår från att de här mynten, så vitt jag har förstått, var grekiska. En variant då på en tidig variant av drachman. Hur många månadslöner motsvarade då de här 30 silvermynten som Judas fick? Hur många månadslöner?
Då eller nu?
Då. Hur länge var man tvungen att jobba? Alltså, Judas fick det för att säga en sak. Om han hade gått ut och jobbat då på jag vet inte vad Judas hade för yrke. Han kanske var fiskare också, jag vet inte. Men hur många månadslöner?
24.
24 månadslöner, alltså 2 år. Mm. Vad säger du, Paulina?
Jag gissade också först 2 årslöner, så nu måste jag tänka om det är mer eller mindre än 2 årslöner. Alltså, ibland får man ju intryck av att han sålde Jesus ganska billigt ändå, så att jag säger mindre än 2 årslöner. Jag säger att det är 15 då.
Judas var betydligt cheapare än så. Det är bara 4 månadslöner han fick för det här. Och han hann ju inte njuta av det så länge heller.
Nej.
Det ska säga att det här är då, om det är den grekiska varianten, det sägs ju bara silverpenningar, det kan vara annat också, han kanske fick mer, men så var det. Peter, du är bitter?
Nej, ja, det är jag faktiskt inte. Det var välförtjänt.
Med tanke på att du tog Elmer Dictonius så är du dagens moraliska segrare, skulle jag säga.
Ja, alltså det är lite fascinerande, för jag skrev någonting på gymnasiet om den här dikten, men att det finns kvar.
Ja, jag minns också just den här, jag minns ingenting om Elmer Dictonius mer än just den här dikten. Det var därför jag kom på den, liksom, att nu tänkte jag måste göra någonting.
Jag kunde ingenting idag, kände jag.
Du fick ju 4 poäng.
Ja, men
5 poäng fick du, för du fick ju minuspoäng också. Hörrni, det var allt jag hade att bjuda på idag. Känner ni er nöjda med det?
Ja.
Peter, då ska vi önska lyssnarna en glad påsk. Kan du säga någonting? Vad kan man läsa om på sidan i påsk?
Ja, vi kommer faktiskt ha både långfredag och påskafton. Blir 2 artiklar av vår gästskribent Nore Kino om den nya hemlösheten, kan man kalla det. Alltså sinnebilden av hemlöshet är ju liksom mycket uteliggare, alkoholister och narkomaner, men det är inte riktigt så det ser ut i dagsläget, tyvärr.
Mattias, ha en jättefin påsk nu.
Ja, du med, Andreas. Ja.
Paulina, ha en jättefin påsk.
Tack så mycket. Detsamma.
Peter, ha en jättefin påsk.
Du med.
Och ni som har lyssnat ska förstås också ha en jättefin påsk. Vi är tillbaka på tisdag igen med nya avsnitt av Ledarredaktionen, som vanligt är en podd från Svenska Dagbladet. Precis som vanligt är ni varmt välkomna att höra av er till oss på redaktionen på tankar och synpunkter på det vi precis diskuterat. Och ni kan reda ut den här silverpenningafrågan, kan ni mejla om det för oss. Jag kanske gjorde fel där, jag har någon gnagande tanke där att det inte blir helt rätt. Men också om ni har idéer och förslag på saker vi ska ta upp i framtiden. Det är bara att mejla till ledarsidan@svd.se. Dagens producent, han heter Jesper Sandström. Själv heter jag Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs snart igen.